eventuell seger eller vad det är frågan om.
What the horse, what the driver.
Hej och välkomna till Sveriges, det som ni där ute kära lyssnare har gjort till Sveriges populäraste travpodd. För så är det. Vi är sjukt tacksamma för att ni verkar sprida ljus över den här podden som med råge var inne på topp 10 bland samtliga sportpoddar i landet. Nog tjatat om det för den här gången men även framöver. Men vi riktar ändå ett stort tack till er som väljer att lyssna. Och vi gör den här podden i samarbete David med Gambling Cabin.
.se spelstugan som vi kallar oss. Det är allt möjligt spel mellan himmel och jord, men du och jag står för travtarmen där.
Så är det. Fokus på dagsaktuella händelser i travet. Tillbakablickar och inte minst David som du brukar betona, med en spännande gäst också som vi har även i veckans podd såklart.
Jörgen Westholm ringer vi upp sen. Han är ju lite av huvudperson inför lördagens V75 på Örebro, bland annat kör en storfavoriten, kör och tränar storfavoriten Unique Juni, så det blir spännande att höra.
Precis nu skulle rulla igång bandet till veckans podd så kom det också nyheter angående Elitloppet som kommer att köras utan publik, det vet vi sedan tidigare. Men klockan 20.30 beräknas finalen gå sista söndagen i maj, vad säger du om det?
Ja, det var en väldigt omtumlande nyhet får man säga. Det tog lite tid att smälta den. Den kom här precis. Så jag landar ändå i att det är positivt måste jag säga. Man testar något nytt grepp i år eftersom folk inte kan vara på plats. Så jag förstår att Solvall har gått med på det här. För jag gissar att det är ATG som har pushat det åt det hållet. Och Solvall har gått med på det. Jag tycker det är fine. Den stora uppsidan för mig det blir ju att jag slipper jämföra det med vanlig elitloppsdag och ångest. För att jag får ångest när vi pratar elitloppet nu inför. Jag går inte igång på samma sätt på inbjudna hästar och så vidare som jag brukar göra. För att man kan inte vara på plats. Men blir det en helt annan grej att man kör det på kvällen, då blir det liksom som en annan grej man jämför med. Så att det tycker jag är mest positivt. Sen står vi också att tävlingsdagen börjar med V75 klockan 15.00. Finalen ska gå 20.30. Det blir en väldigt lång dag för oss travintresserade. Och viktigast av allt tycker jag att visst, det är bra att Elitloppet går på TV4 20.30. Det är många som kommer kolla då. Det är positivt. Men vi ska nog inte överskatta att många kollar. För vad är det de kollar på? Jo, de kollar på 8 hästar som springer runt inför tom bana. Det är inte så att Elitloppet, det som ser Elitloppet det är ju när det är publik. Och det vi kommer sälja nu det är att 8 hästar springer runt på en tom bana. Vi travintresserade tycker det är skitbra med ett bra travlopp. Men om du inte är travintresserad och ser 8 hästar springa runt på en tom bana, vad är det som säljer då? Du kan ha vilken grafik du vill och så vidare. Jag tror ändå att det är ganska svårt att fastna för trav på grund av det. Men på det stora hela är jag ändå positiv. Man testar något nytt och jag slipper jämföra det med vanlig elitloppsdag. Jag kan se det här året som en parentes i elitloppets historia.
Ja. Nej, vi är lite inne på samma linje faktiskt.
Ja, vad tycker du?
Ja, det är nog inte så himla lätt att sitta på de beslutande stolarna gällande Elitloppet det här året. De har nog haft mycket att tänka på. Jag tänker inte vara negativ och dissa det här. Definitivt inte. Precis som du säger, det går inte samma tid. Det blir en annan grej. Sen är det klart som 17 att man blir orolig för de som ska slå på tvn första gången för att det ligger på en söndag kväll och ja, det kanske lockar några extra tittare av den anledningen också och att de ska få se en tom arena och säga jaha, är det här Elitloppet? Men det hade man riskerat
lite
oavsett.
Så, nu fattar ju de flesta i samhället att coronaepidemin gör att det blir tomt. Men det är ju inte så säljande. Visst, man kan ha lite ballgrafik och så vidare, men Elitloppet utan publik blir ju faktiskt bara travlopp skulle jag säga. Även om det är bra hästar, men det är bara vi i den närmsta kärnan som identifierar det. Skitsamma på det stora hela. Kul grepp. Dagen blir något annat än vad den hade blivit. Det har bara blivit en lång ångest, tycker jag. Nu blir det något annorlunda. Jag gillar det.
Bra, vi är eniga. Apropå Elitloppet, 4 hästar inbjudna i talande stund. Ska vi börja med att gå igenom dem lite kort, David, vad du tycker. Under Italiens flagg ifrån Goccia d'Oro stall. Grand Criterium de Vitesse-vinnaren Vivid Wise Ass.
Han fick ju första inbjudan av ett inbjudan tidigt nu. Nu säger jag ingenting om det och så vidare. Men Goccia d'Oros hästar har ju varit iskalla hittills i Sverige en vecka in. Det är inte säkert att han är det. Han preparerar säkert på ett annat sätt ju. Men, och hans Criterium de Vitesse prestation räcker för att vara med i Elitloppet. Men jag bara konstaterar att hans hästar är iskalla för dagen.
Ja, så är det definitivt. Vi kommer dit. Från Finland då? Chief Orlando. Jag såg, rätta mig om jag har fel, någon tweet ifrån dig på sociala medier att du inte var helt övertygad vad gäller Chief Orlando. Eller om du har sagt det här i podden.
Nej, jag sa det här i podden förra veckan. Jag tycker att Chief Orlando... Nej, men jag sa så här, Chief Orlando blandas i snacket. Men jag hade... en tro att jag fick indikationer på att det var många utlänningar, alltså utländska ekipage, som var sugna på att komma till Elitloppet och att det då skulle bli lite mer trångt om de 16 platserna. Men när Chief Orlando redan nu får en inbjudan så pass tidigt tycker jag det är ett tecken på att ja, det är nog inte så många som vill komma. Och det, den känslan förstärks när Solvalla väljer att dela med The Roads lopp som körs nästa eller onsdag om 2 veckor. Eller en och en halv vecka blir det.
Där båda får
inbjudan. Där båda vinnarna får en elitloppsinbjudan. Det tyder också på att man vill liksom, ja, få in så många som möjligt den enkla vägen utan att fatta jobbiga beslut. Så att min känsla är från att det har varit några som stod på kö från utlandet att komma, så är det helt plötsligt att ingen står på kö och får komma, vilket gör att loppet kommer att hålla sämre kvalitet. Det har inga problem alls. Jag har inga problem att Chief Orlando är inbjuden. Han var jättebra i det här loppet och han är en löpärlig häst, var grym i Sweden Cup förra året. Kul för honom, kul för kretsen runt honom. Så att, nej. Däremot så säger det någonting i det stora hela.
Ja, det gör det, men given på de 16 tycker jag, oavsett med tanke på prestationen i den senaste starten, där han verkligen visade vad han var gjord av. Från samma land, Elian Webb, som du har haft svårt att köpa av. Han har väl varit med en gång tidigare. Har det gått lite grann under radarn? Var det 2017 eller 2018? Oavsett, han är väl bättre nu än vad var den gången i alla fall.
Ja, men det är känslan, och jag protesterar inte mot att Elian Webb blir inblandad heller. Han vann en tråkig upplaga av Olympia eller Paralympiatravet. Det var inte hans fel. Han gjorde det bra och han är obesegrad i ledningen på svensk mark. 8 av 8. Nej, helt okej. Okay. Som är årets upplaga av Elitloppet blir, så är det helt okej.
Okay. Men han måste ha ett bra spår i försöket för att komma till ledningen.
Ja, men så är det ju. Men han kan säkert komma till final om han har för hålet eller något liknande. Så att, men Elian Webb är en elithäst. Han har inte fått lördagens prestation var elitloppsmässig, men han har i alla fall tjänat ihop till under vintern.
Och så den sista, eller senaste inbjudan från Anders Malmrot till Svante Båths Atra Versiamo, som ju vann årsdebuten på ett imponerande sätt och har ju utvecklats några snäpp. Svarade ju fjol för några ruggiga prestationer. Vann ju derbyt, men kanske ändå det var andra prestationer som stack ut, tycker jag. Till exempel andra platsen i Kungapokalen bakom Campo Bahia till exempel. Vad säger de Atra Versiamo i Elitloppet? Jag får se om jag får ändra mig, men lite skeptisk.
Bästa prestationen han gjorde förra året, det var Prix de Ridley Express som han vann på Valla på 10,5. Det var en sjukt bra. Men jag tycker det här är kul, för det här är en häst som är på väg uppåt. Vi vet inte riktigt vad han är. Det är lite nya förutsättningar med kort distans. Honom hade jag sett tidigt ett vanligt år som en grym inbjudan. Däremot kan jag känna lite så här att man som ägare, vill man vara med med en sån här häst, en nybliven femåring, ett år när Elitloppet körs utan publik? Ja, det är upp till var och en att bedöma det. Men jag tycker det är kul att han är inbjuden. Han är en krydda. Ett vanligt år hade han varit given för mig under rådande omständigheter efter den årsdebuten, för att han är liksom, kommer underifrån upp. Vi vet inte hur bra han är. Erik säger att det är bäst hästen han har kört. Han har kört en eller annan bra häst. Kul med Atra Versiamo, tycker jag.
Säger han att det är den bästa hästen han har kört?
Ja. Ja. En av dem. Alltså i lopp.
Ja.
Du kan fundera i 10 minuter här under tiden vi spelar in om vilka Erik har kört som skulle vara bättre i så fall.
Nej,
Human
nej.
Behavior. Han har kört Scott Knight och McLobel och ett sånt i jobb och värmningar och så vidare. Men,
ja, just det, precis.
Men Atra Versiamo, han springer 10-7 utvänt om ledaren i Kungapokalen som 4-åring. Och 10,5. Och det var en stor del i andra spår när han vann Prix Ridley Express förra året. Så att, ja.
Ja,
han är
nej,
bra.
Det kan finnas någonting där, ja. Han är ju inte den största svamlaren heller för den delen.
Just att hästen också, alltså, han kan inte sticka ut. Det är ingen superstamp på honom, även om mödan är bra, men han är efter Kiss Francais. Jag vet inte, han är kanske lite svår att ta till sig på det sättet. Att man kanske, han har gått, jag ska inte säga under radarn, men folk hajar till när man säger att Erik säger att den bästa han har kört. Då säger du, är det det? Ja, när man funderar lite grann så, vilka fyraåringar har gjort bättre prestationer i Sverige? Ja. Det är svårt att plocka dem. Kanske McLobel när han vann Elitloppet. Kanske Nuncio när han var trea i Elitloppet från tredje spår och så vidare. Men det är inte så många andra.
Nej. Viktor Rutilio var rätt okej.
Okay. Ja.
Han måste väl vara snäppet högre.
Ja, kanske det. Men du vann ju också Viktor Rutilio i Elitloppet och tjänade 37 miljoner. Så att, då är väl att Reversiamo en rimlig jämförelse på det sättet.
Yes. I övrigt, David, med en liten tillbakablick på förra veckan så hade vi bland annat försök till drottningen och kungapokalen. Vad stack ut, tycker du?
Jag tycker att det som stack ut var ju, för mig, det är svårt att komma ifrån, men uppsynen på Greenman Halisi tycker jag. Jag har ju ändå sett honom live i USA förra året och vet om att
helt
det är
eniga. Helt eniga.
Alltså grym häst. Men, och där måste jag också komma till det senare, berömma att gå live där, men hur man låg på honom inför loppet, hur man liksom byggde upp dramatiken med att man följde varenda steg han tog under värmningen, det tyckte jag var riktigt häftigt. Och sen så uppsynen när han klev fram där, han såg som en annan ras, han tar så långa steg alltså. Och han är svensk född och varit USA, tänk om han inte hade varit USA. Nu säger jag inte att han har varit bättre eller sämre, jag bara liksom, hur hade vi sett på honom då? Nu blir han ju som ett amerikanskt inslag i det hela. Så det var det häftigaste, även om han inte vann. Så att, och Örjan Kihlströms händer. Visst, han kör de bästa hästarna om man då snittar varje lopp, men han gör inga misstag. Han kör på läppen rätt i varenda lopp. Han har koll på tempot i sekunden. Sätter in stöten helt rätt. Alltså får han döden som en bra häst, de andra är chanslösa. Så är det bara.
Ja, jag håller med dig. Och framförallt också att man jackar upp ATG Live en sån kväll med den uppsättningen som var i studion. Att man visar att man tar det på allvar och att man visar att sporten är det viktiga kanske, även om det är ett spel man puffar för. Så precis som du säger, hästarna fick ett helt annat utrymme den kvällen. Det var kul att se. Får jag bara nämna ytterligare en också som jag fastnade verkligen för, som gjorde ett bra lopp gången innan, men vilket härligt intryck det var på Osterch.
Ja, alltså, det var otippat, för att han var ju jättebra i Sverige-debuten, men gick över passgång till slut. Men han gick riktigt fort när han gick över passgång. Och sen i loppet efter var han ju likblek, och det var inte så länge sedan. Och att han då så kort från det loppet till det här loppet, alltså att han förbättrade sig så mycket. Så var det den 13 april han var likblek när Björn körde om på Halmstad, påskhelgen på måndagen. Precis. Och sen nu kutade han 12-2 full väg. Och tänk dig honom på kort distans och småningom. Nej, det var, ibland har man så snett ut. Jag hade ingen feeling för Osterich alls. Han överraskade verkligen positivt.
Apropå Kihlström som du var inne på. Han valde Don Fanucci sätt istället för Aietos Kronos. Är du överraskad?
Ja, lite grann är jag, för att kanske att Aietos Kronos är den bättre just för dagen. Även om Don Fanucci sett utvecklas väldigt mycket och gick kanske fortast av alla. Eller gick fortast av alla sista fem eller sista sju. Av dem i kungapokals försöken. Men jag tror den helt avgörande faktorn är att Daniel Redén tränar Don Fanucci sett. Och Örjan kanske känner att det skiljer inte så många meter mellan honom och Aietos Kronos. Aietos Kronos har fler växlar dragna, ska man säga. Han har gått barfota och så vidare. Så att jag gillar verkligen, eller jag gillar inte, men jag tycker jag förstår Örjans beslut och ja, är helt neutral för det. Sen valde han ju Diana Sett i drottningens upplaga. Drottningens upplaga känns mer som ett vanligt år. Tycker hingstarnas upplaga känns som något extra. Och där valde han Diana Sett för Alaska Kronos. Det är liksom lite hugget och stucket, tror jag.
Ja, och vill jag väl få återkomma i det ärendet för att prata upp just de här loppen nästa vecka såklart.
Ja.
När det gäller V75-omgången, en liten kortis där, David. Spelmässigt, det blev skral utdelning igen på 7-1. Det är en stor favorit, Konrads Rödluva vann. Indra Secret gjorde detsamma och det hände inte speciellt så mycket i övrigt heller. Elian Webb vann Paralympiatravet som en liten överraskning. Dock, Moni Viking vill vi säga något ord om. Eller vill jag slå något ord för också. Vad var det där vi fick se? Moni Viking, alltså det var som att ja, men, man hade nästan räknat bort den där han satt. Och sen när Björn liksom bara gav lite anfallsorder så växlade han ner dem på ett sätt som man sällan ser ju.
12-4, 3-1, eller vad gick han då, 3200 meter. Det är väl 0,4 över Savers världsrekord på 12 blank. Bird Parker sprang ju Harpers på 12-1 när han vann. Sen har vi väl någon tid till där. Nej, det är såklart fantastiskt. Han blir ju Harpers favorit. Jag kan tänka mig vem Frankrike än kommer med. Så kommer Moni Viking bli favorit i loppet. För jag utgår för att det är det man siktar på härnäst. Det är ju något speciellt på den typen av svepningar och det ska bli kul att se honom framöver. Grym insats. För övrigt var ju omgången blev ju kall spelmässigt. Berg hade ju tre på förhand ganska starka favoriter. Alla vann. All eloge till Robert Berger att ha en trippel en sån dag. Vilka hästar han har. Bergen, där han sa att Vikens Hajil kan bli en elitloppshäst om 2 år kanske, sa han. Jag tror kanske redan nästa år, men han sa det blir roligare att köra det i publik, apropå frågan om elitloppet i år kunde bli aktuellt.
Så att, ja, men nästa år får vi hoppas att det är publik.
Mm. Men eftersom det blev så många som hade 5 rätt så blev det jackpot till nu på lördag, Örebro. 75 miljoner åt en ensam vinnare, alltså 40 miljoner går över. Den jackpoten är nästan lika stor som den på påskdagen, men den går lite mer under radarn för att den hade ATG byggt upp till och den här kommer lite plötsligt, så att man får hoppa in i arkivet och plugga på rejält inför en väldigt rolig omgång.
Ja, verkligen. Skönt också att idén i podden här satt Wild Love till 6%, hon var ruggigt bra.
Så ja, det var. Det var ju omgångens typ enda skräll, så att, ja, lite grann Ellen Webb också, men ja, jag hade också Wild Love tidigt.
Ska vi ta hem Gotcha då och hästarna också? Du nämnde det som en kortis här tidigare. Det var väl egentligen den enda som presterade var väl Sanja Bi som sputtade storstilat bakom rödluvan.
Ja, fick ett bra lopp också. Nej, det är ju såklart. De var väl som vanliga hästar. Jag menar, om du kör så offensivt med många hästar, det är klart att de blir trötta. Det är väl inga konstigheter. De var som bra V75-hästar blir om man kör så här. Han kör ju rätt vårdslös Gocciadoro. Han är liksom det sena svar och det är
via tredje spår fram till dödens med många. Och...
Ja, och det har ju funkat tidigare när de har varit sådär otroligt bra. Nu var de inte det. Vad det beror på, det kan man bara spekulera i. Men det är värt att konstatera. Vi såg igår på V86. De blev hårt spelade där också. Visa As, klar favorit. Och den var väl också helt okej. Det gick ju 12,5 på varvet och hon höll väl, vad var hon, 3-4. Men det är ju långt ifrån det hon visade förra året, så att Gocciadoros hästar får man ta med en stor portion försiktighet spelmässigt framöver tills de börjar visa någonting.
Är du orolig av den anledningen för Vivid Wise Ass prestation här framöver, eller tror du att de kommer? Nu har man ju sagt ifrån stallet också att de behöver de här loppen i kroppen. Många gör sina första starter efter lång vila och att de kommer av den anledningen, och det är väl inte helt orimligt kanske att de efter de här lungöppnarna de får.
Jag tror det är skitsnack. Jag tycker att de har gjort första loppet efter vila många gånger tidigare varit hur bra som helst. Framförallt har de varit som bäst när de har kommit efter lite vila i Italien eller när de har kommit direkt därifrån. Så att jag tror bara det är en bortförklaring. Det har varit liksom över hela linjen klart sämre. I vad det gäller Vivid Wise Ass så skiter jag i vilket. Det är inget som bekymrar mig. Han är inbjuden. Som spelobjekt kommer jag, om jag inte gör någon start innan, kommer jag behandla honom med stor försiktighet den dagen. Men jag protesterar inte mot att han är inbjuden, för att det förstår jag. Han vann ju under det loppet. Så att, kriteriet om det blir test, så att det är fine.
Ja, så är det i alla fall. Nu ska vi ringa upp veckans gäst. Han heter Jörgen Westholm. Ja, hallå där Jörgen. Välkommen till podden.
Trevligt. Det här ska bli spännande.
Ja, verkligen. Hur mår du?
Jag mår riktigt bra. Hästen är på väg in i form och vi har kört fort med mycket hästar idag eftersom det är röd dag imorgon och de har varit fina, så att det känns bra.
Mm. Tror du inte det fanns röda dagar hos travtränare?
Ja, alla måste väl jobba de flesta dagarna, men vi har haft lite flera idag. Normalt kör vi fredagarna, men vi kör halvdag imorgon i alla fall. Då, så att, vi har tränat på hästarna idag. Framförallt har vi filmat alla V7-hästar, så de kan man titta på eftermiddagen på min hemsida.
Mm. Dit tänkte vi faktiskt komma också, för det där är någonting du har anammat, Jörgen, någonting som du vill ligga i framkant med, som du lägger tid och energi på, kan jag tänka mig, just det här att ge hästägarna och även spelare som är intresserade av din verksamhet senaste nytt. Hur viktigt är det för dig?
Ja, om det är många som uppskattar det, då blir det väl att man gör det vidare och försöker filma hästarna lite extra nu i coronatider, eftersom inte hästägarna kan komma på besök och kan inte se dem på tävlingsbanan heller. Så att det är väl ett litet ljus i alla fall att få se hästarna träna och så här. Och ja, senast gick det ju riktigt bra när jag filmade V7-hästarna. Då hade jag ju kraftig varning där för Gardner Show, och det var många som uppskattade det.
Det är väldigt många. Jag vet ju väldigt många som har häst hos dig, och det de säger unisont det är att du är otroligt bra med hästägarna vad det gäller allt från event till just den här upplevelsen. Hur pass är det en medveten strategi?
Nej, det är det nog inte. Jag skulle vilja lägga mycket mer tid på det, men jag hinner inte. Men då är det ju en tacksam bransch. Om många tycker att jag är jätteduktig, så då kan det styra på att många är för dåliga också. Men vi försöker hela tiden förbättra oss, och jag försöker göra så gott jag kan. Och sen har ju dygnet bara 24 timmar och ibland så vill jag ju köpa till några timmar extra, men jag får inte till det.
Hojta om du vet hur man gör det. Då blir jag intresserad. No.
24 timmar plus moms.
Ja. Ja, det är bra. Du, jag och David har gått igenom lite elitloppshästar. De fyra som är inbjudna här alldeles precis. Och när vi ändå pratar elitloppet. Hur ofta tänker du tillbaka på 2007? Du, det börjar bli några år sedan du hade en deltagare med där nu, Jörgen. Superlight, den lilla härliga krigaren som var med där.
Ja, det är väl alldeles för länge sedan, men ja, så är det. Det är inte lätt att skaffa sig elitloppshästar, och jag var med, var två i försök och var femma i finalen om jag inte minns helt fel och så. Det var väl en häftig upplevelse, men jag har haft en annan häftig elitloppsupplevelse. Det var när Steinlager vann, för den scoutade jag ut och körde in och hade fram till mitten av treårssäsongen, och ja, sen var det en norrman som kom och köpte den, och jag begärde väldigt mycket pengar för den och fick det, och jag behövde pengarna just då, så att sen fick man stå och se den vinna elitloppet, och jag visste att jag hade scoutat ut den och gjort allting med den, så det kanske är det häftigaste elitloppsminnet jag har. Men att vara där och köra var ju givetvis en kick som jag jobbar med för att få komma tillbaka som tränare eller körsven, men elitloppet är häftigt.
En klinkvinnare för Norge. Fråga där, du är ju väldigt aktiv på aktionerna, och du har ju, kan man säga att du, Stefan Melander, har ett ganska liknande arbetssätt. Hur ser du på, vilken travtränare är du? Är du den som ropar in på aktion, föder upp i vissa fall också, tränar upp dem från unghästar och hoppas att de ska bli stjärnor?
Ja, det är väl det jag har gjort, så att jag har inte köpt färdiga starthästar, ja, som har gjort att man kanske kan komma till elitloppet den vägen, och köpt lite äldre hästar. Jag har ju haft dem från början hela tiden, och ja, det är inte jättehög procent som blir elitloppshästar, så att det gäller att man är väldigt pricksäker om man ska få dem dit, alltså när man köper ett antal. Och jag har köpt ganska billiga hästar genom åren, och nu har jag ju höjt kvalitet de sista åren, så att ja, tanken är ju, och framförallt min målsättning är, att vi ska dit igen med mina egna produkter.
Kan du berätta lite kort bara om vilken strategi du har när du ropar in en häst, eller när du går runt på auktioner och där och mäter?
Ja, jag tittar helst på hästen. Jag vill helst inte veta vad det är för häst jag tittar på. Alltså, så först, jag vill gå inte fram och titta på boxväggen. Jag vill ta ut hästen, sen poängbedöma efter hur jag vill att en häst ska se ut. Och sen efter det går jag och tittar på stamtavlan, och då får jag en mer korrekt syn på hästen, alltså om jag inte vet vad den har för papper innan, om man säger så. Det kan ju lätt bli att man har förutfattade meningar då, alltså, och det är väl min drömaktion att inte veta vilken häst jag är. Sen om jag hittar en häst med de siffrorna som jag önskar och drömmer om, sen är det ju att sätta en prisvärdering på det, och sen gäller det att man har pratat med kunder innan och som ger en förtroende och säger att ja, men hittar du en häst för den och den beloppet, så slå till då. Och nu har det ju blivit lättare de sista åren, för folk har sett att jag har scoutat ut många bra hästar. Jag har 43 stycken i min miljonklubb, 43 hästar som jag har köpt in som ettåringar, alltså som har blivit miljonärer och bättre, om man säger så. Och det gör väl att man får chansen.
Men jag måste fråga då, det är intressant det du säger, för att det är ungefär som man spelar V75. Man vill först göra sin analys, man vill inte bli påverkad av andra. Det är så du beskriver, att du vill se hästen och sen kollar du på stammen. När du har sett hästen, kan du säga en stam som du hemskt gärna vill se om du ska lägga bud på hästen, och en stam du ogärna vill se?
Som jag ska säga här?
Nej, ja. Jag har med allmänt liksom. Säg vad en pappa som alltså, så här, jag gissar att ser du en häst du gillar och du inte vet stammen på den, och sen visar sig att det är Muscle Hill, då fattar du att den är dyr ju. Så det är inte så bra. Ja.
Nej, det är det ju inte. Så att det finns ju vissa. Jag har ju köpt från hingstar som jag inte är direkt imponerad av heller, men de har bra siffror, så jag har köpt dem. Men mitt drömscenario vore väl att hitta en burk frysbärma efter Super Arne, så att jag skulle kunna få lite Super Arne hästar igen, för de tyckte jag extremt mycket om. Men här har ju han tyvärr gått bort för några år sedan, när han slog igenom som morfar och lite hit och dit på hästarna. Men det är väl den häst som jag kanske tyckte var häftigast att köpa, för de var väldigt billiga och man kunde få extremt kapabla hästar efter honom. Så om man ska säga någon häst, nu vill jag inte, de som lever vill jag inte prata om, för jag har tillräckligt många ovänner i den här sporten, så att jag behöver inte reta upp några hingstägare heller.
Men du, Jörgen, om det är så här att det är en häst med kanonstam som inte har dina siffror så som du vill ha den, men du tycker stammässigt att det här kan vara superintressant, men att inte du får det du vill ha ut av den, är det aldrig intressant för dig då?
Nej, då är det diskvalificerande. Jag sätter 6 stycken betyg på hästen. Främre motor, bakre motor, has, ben från sida, bringans mått och ben framifrån. Och där har jag 1-9 och 9 är givetvis bäst, men de hästarna är ju inte födda än, verkar det som, för jag hittar aldrig några 9 år sen. Så finns det siffra 1, 2, 3, 4 med i raden på den jag besiktar in, då är det diskvalificerande även om man, ja, men jag måste ha den policyn. Sen kanske jag gör någon miss givetvis, men jag måste bestämma mig för att jag ska köpa en häst som jag tror tål träning och framförallt tävling till min kund. Jag vill ju ha en häst som minst gör 50 starter eller mer. Det är väl drömmen att få fram en gulddivisionare, och då måste man ju liksom komma upp ett antal starter. En stjärna som springer 10 starter och sen går han sönder, det är inte mitt mål, om jag säger så.
Du namnger ju dina hästar ju med 9 points. De heter ju så, 9 points, och sen ett namn som tillkommer därefter.
Ja, det är för att de här 9 poängare trodde jag att det skulle bli. Det är en god vän till mig, Bengt Johansson, och jag som håller på med uppfödning i liten skala. Så vi föder väl upp 1 eller 2 varje år, och de får heta 9 points. Men
de har inte högsta betyg över hela linjen.
Nej, men däremot har jag ju sett att när jag korsar mällar som jag har valt ut exteriör utan svagheter och går på hingstar som jag har varit med och sett på auktion som har köpts eller besiktar dem, så ökar ju snittpoängen. Jag kan ju säga ungefär 1 av 10 annars håller godkända siffror för köp om jag åker och tittar och besiktar unghästar. Men när man är väldigt noga att se till att märren inte har några exteriöra avvikelser. Och svensk travsport har ofta blivit så att när de inte duger i tävling så är det här betäcker vi. Och det blir ju oftast en väldigt dyrbar upptäckt när man ska ta ut 5 avkommor efter den också, inse att nej, det är där det är alla de svagheterna också. Så att jag försöker vara väldigt noggrann med att inte avla på någon som har exteriöra svagheter.
Okay. Men känner du då det här poängsystemet? Du tycker, nu har du ingen statistik på det här, men känner du att du får ut mycket av att du hamnar med många hästar som gör många starter, att du är liksom rätt på det där?
Ja, det tycker jag nog. Det tycker
det är känns också nämligen att dina hästar håller rätt länge.
Ja, vi kör in mycket pengar med dem. Sen kanske de inte gör de här exceptionella prestationerna som det skryts om i TV och det skrivs om, men vi är med och startar och nöter på och vi kör in mycket pengar med hästarna. Och det är ju någonting som hästägare tycker är kul, att göra många starter, alltså det är det. Och ja, jag tycker vi har nyttiga hästar som jag skapar fram, och sen saknar jag den riktiga stjärnan, men det är den jag jobbar efter att få fram. Jag vill ha fram en som är, ja, en sån som jag kan gå i döden, för det verkar inte finnas några sådana hästar längre.
Men hur ser du på din verksamhet idag då? Du har 115 hästar, är det ett antal du är nöjd med eller vill du upp eller ner?
Nej, där ska vi ligga. Jag har skapat en gård som jag höll på att jobba med 10-11 år sedan jag skaffade den här gården, och nu är den nog så gott som optimal, och det är de hästplatserna som finns på den gården, och jag tänker inte bygga ut den heller, eller jag tror inte Sala Sparbank tycker att jag ska bygga något mer nu, så att det är nog mera. Så att jag är väldigt nöjd med det jag har, och framförallt har jag utvecklat mina träningsmöjligheter, så nu är det liksom bara hela tiden att se till att höja nivån på hästarna, alltså, så vet jag att det kommer bli framgång utav det här, och jag tycker att vi kan bättre än vad vi visar, så att det hela tiden jag ligger och filar på det, att vi ska bli lite bättre.
Mm. Är du trött på att man tar upp en sån här häst som Superlight? Jag menar, det är ändå ett antal år sedan som han var och härjade i världseliten. Han var med i Elitloppen, han var med i Prix d'Amérique och allt det där. Eller minns du bara med glädje tillbaka på den tiden, och att det är en sån häst du vill ha tillbaka igen istället?
Bara glädje liksom. Jag tänker liksom att tänk om jag kunde hitta den hästen med den inställningen som han har och en bra teknik. För han var ju ganska teknikbefriad, om man ska vara lite taskig mot honom. Det får jag inte vara egentligen. Det får man inte vara. Men en häst som tyckte om mjölksyra, det är liksom inte många hästar man hittar liksom. Han var på Vincennes ett antal gånger och sprang sig iskall i backen. Nästa gång han kom ut på Vincennes, ja, men då var det nya förutsättningar. Ja, den där backen ska jag övervinna liksom, och bara springa i liksom. De flesta hästarna är ju så att ha ett antal starter som de springer, och sen kanske de inte blir lika fighters längre. Men han vann ju gulddivisionen som 12-åring, och han tyckte ju om att bli trött alltså. Sen hade han inte tekniken, men det hjärta, lunga, den hjärna han hade för att vilja tävla. Om jag kunde hitta den hästen med rätt teknik, då hade jag den bästa hästen alltså. Så det är den jag söker nu, att jag ska hitta en som har hans tre viktiga, hjärta, lunga, hjärna. Mm. Och sen hitta den där fjärde parametern, tekniken också. Då kan jag köra i dödens. Då behöver inte Olympiatravet bli så jävla tråkigt som förra veckan.
Nej, som det blev förra lördagen.
Nej, då hade jag åkt till dödens och förra kört.
Exakt. Och åkt ifrån dem bara. Ja. Men det är precis som du säger. Han hade ju usel teknik liksom. När han kom ut så såg han ju, ursäkta Jörgen, men jag följde ju honom och dig där under alla år på otroligt nära håll, men det såg ju ut som en vanlig brun häst som kom ut, och så kom han ut i loppen och sen var det som att han skulle förbi alla och han släppte ingen förbi sig. Han tjänade nästan 12 miljoner kronor och ändå känns det inte som att han fick det där riktiga erkännandet utifrån. Jag vet inte om du har samma feeling.
Ja, jag har samma feeling, och han såg inte jätterolig ut, men han var fruktansvärt effektiv, och sen hade han en personlighet och karaktär som gjorde att jag alltid kommer ha han på en av de högsta platserna. Det var liksom, vi hade roligt ihop när vi tävlade, och det funkade bra. Det var en sån häst som, det var ju flera olika skötare, eftersom han var hos mig i 11 säsonger, så var det många, och alla som hade hand om honom bara älskade honom, för han hade allt från att stå och sova tills han kunde bli förbannad, och sen kunde han liksom, han kunde allt.
Jag ska inte bli långrandig vid nästa ämne, men jag kommer ihåg en resa, Jörgen, jag vet inte om du har förträngt eller hur ditt minne är, men jag tror vi åkte till Åland. Vi såg på en Ålandsbåt, för det var trav i Åland. Det här är alltså 100 år sedan, känns det som. Och du hade typ tagit fram Action Man och kanske någon mer bra häst som du körde och hade. Och så redan då så märkte jag att jäklar vad den här killen brinner. Vi var ju rätt unga faktiskt vid det laget.
Ja, det var
kommer du ihåg den här resan?
Ja, jag kommer ihåg att vi var till Åland, och det var jättelänge sedan, och du har ju blivit ganska gammal, men jag är fortfarande kvar där i den stadiet.
Jag förstår det, du är verkligen det. Ja.
Så att jag är kvar där. Nej, men det kommer jag ihåg att vi var på, men sen dagen efter kommer jag nog inte ihåg så mycket kanske.
Nej, det gör vi inte. Och inte, okay. Och inte på kvällen. Men däremot så kommer jag ihåg att du redan då hade en otrolig vision. Jag tänkte, det här kan bli spännande att följa framöver. Hur ser du tillbaka om du skulle summera kort liksom det du har åstadkommit sen den där Ålandsresan som jag pratade om?
Ja, det har väl tagit alldeles för lång tid för mig att komma dit. Jag hade ju inga pengar på den tiden, och ingen kunde inte skaffa mig en egen gård, och gick på några dåliga beslut och hyrde på fel ställen och grejer. Och det tog för lång tid. Det är väl kanske hade varit längtare om man hade haft en gård och kunnat starta upp med och bara fokusera på hästarna. Men nu är jag där jag är, och jag är absolut 100% self-made, och det är jag stolt över. Och det har tagit för lång tid, men vad ska jag göra? Jag kan inte backa bandet, och jag är inte en sån som tittar bakåt, men jag har haft jäkligt kul och vunnit många lopp, både som tränare och kusk, och haft kul och liksom ha ynnesten och fortfarande inte ha något jobb. Jag har ju bara en hobby än så länge. Mina polare snackar om att det om sitt jobb, men jag vet inte, jag har inget jobb, jag har bara en hobby att prata om, så det är lite olika liksom när man ser på det, men jag har det bra i alla fall.
Innan vi går in på V7 har jag bara några frågor här om dina siffror sista åren. Du har legat på stigande inkörda pengar åt stallet. Det har varit 12, 13, 16, 16 miljoner de sista 4 åren. Är det någonting du, alltså nöjd ska jag inte säga, men är det okej för dig med 16,5 miljoner tycker du?
Nej, jag kan bättre. Eller jag, det är inte jag som kan bättre. Det är mitt team, och vi håller hela tiden på att förbättra det här teamet, och vi jobbar mycket med teambuilding och pratar om vad vi kan förbättra, och så att vi är starka tillsammans, som man säger så, och jag är ganska övertygad om att vi kommer förbättra de här siffrorna hela tiden, för vi har rätt inställning, jag har rätt gård, jag har ingenting att skylla på, har väldigt bra hästägare, det är det som är viktigt i den här branschen, att man har hästägare man kan lita på. Mm. Det tycker jag att jag har, de har ju haft hästar hos mig nästan så jag börjar många av dem, och så att nej, det finns, det är bara att skruva på, och det är en spännande framtid.
Bara kort, ditt kuskande, där har du pendlat lite mer i procent, du hade 18 i segerprocent 2016 och så hade du 14 i fjol och 9 hittills i år. Hur ser du på ditt kuskande framåt?
Nej, jag kör väl lite då och då, jag är ingen kusk, så att jag är mest med för att känna hur hästarna känns, så tycker vissa hästar tycker jag är jätteroligt att köra, och det finns de som är betydligt bättre kuskar än vad mig jag är givetvis, men jag känner att jag behöver köra mina hästar ibland för att känna hur de känns och hur de beter sig, och För ja, det är inte alltid man får den rätta feedbacken efter någon annan har kört och berättat för en vad man kan förbättra. Så att jag tror det är ganska viktigt att man kör lite grann ibland också här. Så att jag gör det för att jag tycker det är kul. Och sen är det många spelare som är jävligt förbannade på det. Men det får man väl ta med i sin analys. Vad heter det? Vem det är som kör? Så det skiter jag i. När det kommer de här arga mejlen och de här arga sms'en. Alltså, ja, det är ingenting jag kan hantera.
Nej, det gör du rätt. Jag lägger ingen fokus på sånt där.
Nej, fortsätt köra för att det går ju mer och mer åt andra hållet. Och det är lite negativt håll ska jag säga. Då, ni som tränar och kör, du Bergan... ja, det finns många andra som är viktiga. Fortsätt, tack.
Jo, det ska jag göra. Så att, men, ja, ett så hinner jag inte åka och köra allt och vissa hästar så fort jag känner att jag inte synkar med någon då är det på det viset, då kör jag inte den. Och sen får ju mitt stall för hästägarna givetvis önskemål om att vilka som ska köra, men i början vill jag köra några som gör första starterna för mig, vill jag gärna köra och tänka efter att ja, vad vill den här hästen ha för någonting för att må som bäst och vad ska vi ändra på i skoning, utrustning totalt sett och sånt här. Så att vi rullar på så här och sen är jag nöjd att jag har nöjda kunder så här långt.
Får se om du har nöjda kunder på lördag. Det lär du väl ha oavsett resultat, tänker jag, Jörgen. Men du ska börja i den första avdelningen med nummer 5, Easy Cash. Vad säger du om kapaciteten hos den här pollen?
Hög.
Ja, den är det, va?
Ja, det är hög.
Spår 5 i volt då?
Det är väl inte så jättebra. Han har bara gjort en start med volt och han är lite framåt kan man säga. Han är väldigt kvick i fötterna och avslutar ju säsongen väldigt negativt. Jag hade han i verkligen fin fas och hade ju stora förhoppningar på. Han tänkte att det kanske är en kriteriehäst och sånt här. Sen fick vi inte han stämma. Sen fick han vila ett par månader över vintern och så här. Nu har han haft en fin träningsperiod hela våren och spår 5 var ju inte det direkt det jag vill ha på spårsmygen, det kan jag ju säga. Så att, men skulle man är så pass tokig som man sitter och smyger lite på spåren.
Alltså, ja, det är det bästa som finns ju, smyga.
Ja, söndagkvällarna, det är då man smyger. De här vanliga dagarna, då kan man bara titta vad det var. Ja. Nej, det var jag inte nöjd med. Så att, men om man kliver iväg felfritt så är det ju en häst som absolut har kapacitet att vinna klass 2, det kan jag säga.
Du Jörgen, vill du ha tips på smyg?
Ja. Kan man tippex?
När listorna är klara på Svensk Travsport och så har de kompletteringslistan är klar så att säga, så trycker du upp om du har tid. Jag tror inte att du har det. Många hästar hade du i träning förresten?
115.
Ska sitta och trycka på alla hästar i loppet?
Ja, precis. Du gör det så här att du trycker på alla hästar i det loppet som du har häst i. Så skriver du upp alla hästar, så spåren de får. Till slut så har du bara din egen häst och en kvar. Då vet du att det är de spåren du har att välja på. Jag gör det med alla mina starthästar som jag har. Jag tycker att det är otroligt kul.
Ja, det tar jag faktiskt inte tid till. Så att, men det var ett bra förslag, men då ska det nog... Ja, vi får se vad det ska vara för lopp.
Men Easy Cash, han är i ordning helt enkelt direkt?
Ja, han är väl inte supermycket tempo att jobba. Han fick ju stå över för struken i rummen. Han hade feber just den dagen där, så att det var lite synd. Jag hade ju planerat för det. Men vi har hunnit kört några fina jobb med han efter det och sådär. Så att, nej, om jag spelade så är det ett givet streck för mig i alla fall. Ja. Även om galopprisken, men det måste spå 5. Örebro är ganska trångt också.
Jörgen och David, sitter ni ner?
Ja.
Bra. Här kommer nämligen min analys kring V75-4. Där Jörgen har nummer 3, Unique Unity start. Nu sticker jag ut Hakan Westholm.
Oj.
Vi har ju pratat om Elitloppet här tidigare. I den här podden. Och vi har pratat om Superlight och allting. Och att det var länge sedan du hade med en häst i Elitloppet. Alltså den här hästen, 2018 så gick hon 1-10-2 med en jättegalopp hemma i Rättvik här. I Ego Boys minne. Hon slog Canary Match och Charoa Forlan. Alltså det var jättegalopp. Hon gick 10-2. Hon slutade 2 bakom Cool Keeper den gången. Det känns som att hon är bättre nu än hon var då. Är det helt uteslutet att den här hästen skulle kunna vara med där? Jag vet att David, nu undrar du vad jag sitter och svamlar om. Men alltså, det här är så ruggig poll alltså, så är det helt sjukt.
För skulle hon vara i den fas som var i det loppet som du pratar om, för de som går in och tittar i lopparkivet då, det går inte att klockarna i vissa lägen där, eller det är också en av de snabbaste upphämtningar jag har sett. Ja, skulle hon vara så och fortsätter att vara i den fas hon är, har börjat det här året med, för hon är riktigt bra i ordning. Hon började i året med att sitta fast i Pri-Helene Björn körde med. Liksom hon skenade efter mål då Björn så wow, det där var i ordning. Sen gjorde hon ju så här en helt galen prestation i Monté med Mottier där, gick 12-4, 2-8 i Monté och sen gick hon utvändigt för Abrevard på Vincennes och hon gjorde ett helt grymt lopp där, så året har ju varit fem starter som har varit fantastiska. Sen var jag tvåa med henne på Valla där, körde kanske lite för hårt på baksidan, men jag var ju lite sugen på, jag måste ha koll på den som satt i ledningen också. Heaven Book och var väl kanske inte,
nej det var Ultra Bright som satt i spets.
Ultra Bright var ju, jag hade Heaven Book och bakom
ja,
mig.
Så var det, och I Love Paris ytterligare något hack ner. Ja. Ja,
jag satt ju på Svarte Petter för jag tänkte trycka på Erik så vinner Skoglund där och sen kom Björn och blåste av mig, så det var ju en överraskning. Så att, men ja, hon gjorde i alla fall ett jättebra lopp då. Då hade hon precis rest, hade väl resan kanske i kroppen, hon kom någon dag innan från Frankrike och sen senaste Gävle liksom, det var en häftig upplevelse. Det är sånt där som man önskar att alla som kör lopp eller skulle vilja köra lopp, att liksom sitta där och halv rulla på i tredje spår och så tänkte jag, men undrar långt fram där, men jag lyfter i fjärde, vad jag tror. Så bara jag tog ögertömmen så jag behövde inte ens fundera på något mer, så var jag mål sen liksom, det var, ja. Hon är i fas och hon såg riktigt fin ut i morse och gick ett tufft jobb förra fredagen och skötarna Ann-Kristin Rasmussen som skötarna säger att hon är i, jag får knappt köra den där för den är hennes, den tar hon hand om och hon gör tummen upp och det räcker för mig.
Men hon är helt ute och susar med, ursäkta David, är helt ute och susar med Elitloppet?
Ja, det är inte jag som bestämmer det, men skulle hon vara fantastiskt bra imorgon och ja, det tror jag absolut inte. Jan Spåls som äger, han skulle säkert tycka det var jättekul att vara med där och ja, varför inte?
Men så här Jörgen, du skulle ju inte säga ja, vi vill vara med i Elitloppet om du inte tycker att en häst som hör hemma där. Du skulle inte vilja vara med där och vara någon statist.
Nej, men nej. Den utvecklingskurvan hon har haft nu, om hon visade en start till nu, så att den här säsongen, det har varit fem topprestationer. Alltså det är inte många hästar som, de två loppen hon gjorde som Vincennes som ett av två, de kan jag säga, det är inte många hästar som gör. Det var extra på dem.
Men om vi pratar det här loppet, du tar ju inte någon ledning, det är liksom framåt som gäller och hoppas på att den som leder vill släppa, eller hur tänker du taktiskt?
Ja, jag kommer köra på lite. Jag tyckte de kändes rätt så bra.
Ganska snabbt med alla var bakom bilen.
Ja, jag satt på och åkte då. Jag var överraskande snabb där tyckte jag, så att jag kommer köra det som går från start där. Och de som har sett mig nu har väl sett att hon är rätt så vass utvändigt också. Så att hon trivs. Jag var på Vincennes, gick och nästan i dödens hela loppet när Mathieu Brevard vann med henne där i februari. Och det var ju... Nej, så att ja, det är absolut min bästa chans i omgången, det är det, och allt verkar bra med henne, så jag har ingenting att gnälla på.
Så kort grej bara, kort
grej. Hon vinner det här bara. Ja.
Vi pratar stam, hon är ju väldigt stark, känns gynnad av lång distans. Alltså det känns otroligt otippat att hon har Uptown Yankee som pappa, men framförallt en supergill mer som mamma.
Ja, men Uptown Yankee, det vet vem han är helbror med?
Nej, inte på rak arm.
Nej, det är något de har glömt reklam för hela tiden tycker jag. Han är helbror med Marcel Hill.
Okej.
Han är helbror med
jag visste att han var från Marcel Yankee.
Ja, men han är helbror med Marcel Hill, så att någonstans så måste ju han ha rätt så bra gener att föra vidare. Och på den här vart det en absolut bra korsning alltså.
Ja. Ja. Vi kan göra så här vad gäller loppet på lördag, David. Vi vänder blad, önskar de som eventuellt skulle ta emot Jörgen, önskar vi dem lycka till.
Vi återkommer till det sen, Patrik. Avdelning 5, Jörgen, du har två hästar där, Welk och Strong Heartbeat. Vi börjar med Welk som var väldigt bra senast på Gävle.
Ja, jag tycker hon gjorde en otrolig årsdebut. Det vart ju allt vart i fel kan man säga, men hon var väldigt bra i alla fall, och det var inte det vi hade tänkt årsdebuten skulle vara på det viset. Och hon är startsnabb och har varit fin. Vi har ju siktat på det här loppet efter det där, så att hon är startsnabb och har varit fin i jobben, och Oskar kommer ladda det som går, så får vi se långt. Men skulle hon få spets, då kan hon absolut vara aktuell och äta för seger till och med, för jag tror att hon, Örebros barnkropp passar också, det är väldigt kort upplopp där, så att hon är en mär som är bra.
Bike nu, det är väl ett plus?
Ja, det är barfota runt om och Ja, det är alla de här växlarna som du vill höra.
Ja, du kör själv Strong Heartbeat som jag skrek högt i sista sväng när du galopperade senast, för jag gärna hade sett dig vinna det loppet. Vad hände då?
Ja, hur fan, det vill jag inte prata om. Han värmde, han går med normalt ett entumsbett som gör att man kan korrigera så att normalt många hästar hänger på höger töm, och han värmde helt magiskt den där dagen, och jag tänkte, skit i det där entumsbettet idag. Mm. För att han var så fin, för jag tänkte, i volt och entumsbett, de springer ruska lite på huvudet, han tycker inte om det där vettet riktigt, som han, jag tänkte, jag tar vanligt bett på honom. Så var det precis, för jag tänkte, jag måste vara snabb ut, täcka upp ryggen på Erik, för jag tänkte Erik kommer ta spets där, så jag kommer sitta bra på det. Och sen när Lennartsson kom, då var man direkt sugen på att glida ut i andra utvändigt, och så började han ta den där tömmen, och så satt jag och jobbade med det där hela sista långsidan och i sista sväng för att få bort det där. Jag tänkte, jag går ut, försöker börja ta ut han i tid nu så att han inte hänger över upploppen när jag ska attackera, för jag hade hur mycket som helst kvar att köra. Så skulle jag bara korrigera han lite på vänstersidan för att få upp han lite rakt, och så hoppade han väldigt av friskhet då, eller liksom, han var inte van med att jag gjorde det där. Jag trodde inte ens att den kunde galoppera, så jag kan säga att jag var riktigt, riktigt sur.
Ja, så är det intervjun efter. Men det är bra att visa känslor, det gillar vi. Känslan inför lördagens start då?
Ja, med en anekdot tillbaka, jag var liksom sur ett par. Sen åkte vi ner till Härnösand och skulle käka hamburgare. Då ringde Frick i alla fall, han brukar hänga ibland. Och så, och han är ju skön. Och så, vad fan Jim skulle jag ha gjort? Vad fan, han hängde på höger tummen. Vad hade du gjort? Ja, men du skulle ha dragit i vänster tummen. Ja. när man fick det svaret, då var det liksom bara ridå, gå vidare, glöm det här loppet. Ja, men det var i alla fall ett dräpande svar. Så jo, då blev jag inte... Han är i alla fall chefernas chef. Du kan ta drag i vänstertömmen istället.
Ja.
Ah, ja. Så det får vi glömma. Och nu får vi ta dem den här gången istället. Men det kan bli bryderi från det här loppet. Hästen är... Jag tror han är finare än vad han har varit någon gång. Så jag tycker han blir starkare och starkare. Han är lite vinglig i kroppen. Många tycker inte han ser så stor. Men han är nog 65 i mankhöjd. Och lite så här sladdrig än i kroppen. Han kommer bli spänstigare och spänstigare. Och jag kör ju fortfarande med skor runt om. Och bomullören och vanlig vagn. Allt det ni inte vill att jag ska ha. Men det jag vill. Jag ser en lång säsong framför mig. Så jag tänker köra med de här växlarna just nu. Men det är ett tempo på
det. Det är ett missförstånd att ni många travtränare tror att man bara vill se bike varje gång, så är det inte, utan man vill bara ha infon, det räcker långt.
Okej.
Men du siktar på att köra bakifrån, kör till slut helt enkelt, det är det som är planen.
Ja, det är det. Ja. Ja, givetvis, jag kommer väl få kliva iväg någon gång, och han går med en tumspets den här gången, för jag ska inte hänga högertummen sista sväng, det tänker jag inte göra den här gången, men givetvis, han ska ju sträckas, det ska han, för det här är en häst som jag... Den här håller jag högt, och förra gången var en sur galopp, och den ska vi inte göra den här gången.
Kort på sista avdelningen då, två hästar, Figaro Vici och Flash Hammering. Vad tycker du om de två?
Ja, Flash Hammering gillar inte senast. Det var som en gyttja på Romme. De hade ju världens otur där, så han sprang bara och surbromsa.
Det har vi alltid på Romme, otur.
Mm. Nej, det hade Bernt Martinsson hade otur nu. Det är nya tider nu. Nej, men det var lite konstigt väder där när vi fick skjuta upp tävlingen och sånt där. Men det är ju en häst som absolut trivs när han får springa utan någon framför sig. Och vi får väl se hur jag ska lägga upp den taktiken här. Så att det kanske får lägga mig utvändigt ledaren då, så att han inte får något stänk på sig. Men är han 3-4 så är vi nöjda. Men jag kommer vara ganska aggressiv för att ta mig framåt, för att han inte ska ligga in där... har massa hästar framför sig. Han har ju trivs bättre. Han gjort några bra lopp i Frankrike när han var till pole position där också i vinter och sådär. Så men det är väl Figaro Vici som är bästa chansen från vårat stall i det här loppet givetvis.
Ja, men vad har han gjort sen senast? Jag vet att ni gillar honom skarpt. Jag var lite besviken på honom senast. Hade jag fel förväntningar eller var det Hooch som hade skrutit upp honom?
Ja, han hade säkert skrutit upp han, för det ska han väl rätt göra, den utav delägarna, så att det förstår. Men jag var besviken efter loppet också. Gävles bana brukar vara fast och fin, men de fick inte till den dagen, så den var rätt så lös just då, så han sprang sig trött och skakade lite muskulaturen efteråt och så här. Och nu ska det bli regn och så till helgen, och Örebros bana brukar bli finare regnväder och så, så att det kommer vara en klar fördel. Sen har vi skärpt träningen lite efter det, och han hade också kanske resan satt lite i benen. Men jag var allmänna omdömet från Gävle var att jag var besviken, även om han gick i döden som var trea på. Jag hade förväntat mig bättre, och nu har vi slipat till träningen, och Indra Gustafsson som sköter han, hon säger att han är som han ska vara nu, och ja, det och han trivs bra med Björn, och Björn är framförallt en bättre kusk än mig, så att då fick jag säga det också där, så att spelarna lugnar ner sig, så att så vi får väl se till att han hanterar det här på ett bra vis, men det är våran bästa chans i det här loppet.
Okej, men du är ändå klar optimist.
Jag är optimist, ja.
Härligt Jörgen, vad trevligt att få prata med dig under den här tiden, och som sagt, lycka till, bjud oss på en show med Unique Uni.
Ja, jag showar helst hela dagen.
Bra, tack så mycket.
Bra Jörgen, tack.
Ja, ha det bra.
Samma, hej.
Jörgen Westholm där alltså. Kul att få prata med Jörgen om en liten stund. Hiss och diss i vanlig ordning i den här podden. Först en snabbare genomgång vad gäller idéerna till V75-jackpotten på lördag. David, första avdelningen, vad är för tankar kring det här loppet? 9 Melby Hurricane favorit.
Bra häst, Melby Hurricane. Men jag tycker Nurmos hästar är lite ojämna. Jag gillar inte att gå på dem. Favoriter, Jorma och bakspår känns sådär. Jag vill betala faktiskt för ett otrolig och så fin som gjorde bra bakom Garden Show. Senast har värmt bra många gånger och känns liksom lite på gång allmänt. Spåret kan bli helt okej. 2% är väldigt lite. Jag säger inte att han vinner, men som 2% betalar jag för honom. Du då?
Jag tar med mig Jörgens snack att han håller Easy Cash väldigt högt för den här klassen. Så att skulle han trampa iväg så tycker jag att han är tidig på sina 9%. Så kan bara nämna nummer 2 Double Knight också, som gjorde ett kanonlopp i den senaste starten. Han är också osäker i volten, men skulle han sköta sig så kan han skrälla i ett sånt här lopp. V75 avdelning 2, 3 Very Kronos favorit, som är superkapabel men inte helt att lita på.
Tycker han har blivit mer stabil på slutet. Insatsen jag har på näthinnan, det är ju silverfinalen när han var 2 bakom Million Dollar Rhyme för 3 starter sen. Det var alltså den 28:e i 9:e. Då gick han hela sista varvet i tredje spår. 11,5 gick han då. Han anmälde barfota runt om nu som han var då. Men när man pratar med Kronos så är det en elithäst. Det här är en ganska bra silverdivision. Men om han stannar på runt 34% som han är nu, så kan jag tänka mig spika honom.
Menar du det?
Ja.
Ja, får återkomma i streamen om du har ändrat dig. Snabbt bara. Ja. När vi ändå har pratat om Atraversiamo, som vi mötte Trust Control senast när den galopperade. Ja. Hade det blivit match?
Nej, jag tror att Trust Control var slagen.
Ja, att Trust Control hade vunnit?
Nej, han var slagen. Trust Control.
Den var slagen, ja. Ja. Ah, okej. Okay. Ja. Mm. Nej, jag är inne på samma linje. Får se om han sköter sig den här gången.
Men vad tror du då? Att Trust Control vinner, eller? Nu?
Mm. Ja, kanske.
Okej, okay. Ja.
Men det var väldigt mycket sträck. Men jag håller med dig. Atraversiamo hade ju oryckta grejer sist också. Så att. Tredje avdelningen. Favorit nummer 2, Taekwondo. Känns som att det kan bli en trendare, trots att han är 40% också.
Ja, bara för att runt om är han anmäld. Det har ju gått tidigare, har varit väldigt bra på det. Han var väldigt fin i årsdebuten och jag köper att han är favorit, men han är inte, jag tror inte att han är så mycket bättre häst, eller om ens bättre häst än ett Esprit Sisu. Vi såg Esprit Sisu öppnade väldigt bra på rummet senast, tog spets och släppte han till Elian Webb. Hängde med bra i rygg på denne. Alltså Esprit Sisu har vunnit silverfinaler från dödens. Och är riktigt bra. Han är startsnabb. Jag är inte säker på att de tar en längd på honom. Håller han spets har han toppchans. Nu spelar man ju innan starten går. Men jag kommer att spela Esprit Sisu om han... Eller går på honom som 14% på V75. Vad tror du?
Det är många som är sjukt snabba testdrivers.
Jo, jag vet. Men det är 609 meter. Även om Örebro är stökigt så kommer kurvan rätt tidigt. Det är svårt att ta längder. Esprit Sisu är snabb ut. Så att jag går på honom.
Ja, jag har hört att det viskas om att man... eventuellt tror att Taekwondo kan vara en elitloppshäst i år.
Ja, ja, det tror jag också. Men jag tror inte att han slår precis från dödens över kort distans.
Jag tror Rebecca Darén vinner.
Okej, okay. Ministras El Paso. 5%. Spännande.
Ja, det tror jag. Ja. Motiveringen behöver vi inte ta.
Jag tror att du bara tror på den hästen varje gång. Det räcker väl.
Fjärde avdelningen. Jag har väl gjort klart vem jag tror vinner, va?
Ja, Unique Uni, vi behöver inte fråga dig om det. Jag kommer betala för 7 Heavin Boko som är ute på rätt distans nu. Det var ju kort distans när de mötte senast. Då var ju Heavin Boko mycket mer spelad.
Okej, okay. Men hur ska det gå till då, David?
Ja, att, jag menar, alltså, det bygger ju på att kanske 5 Wheel of Pride tar ledningen. Och sen så kör Jörgen fram i dödens. Och gör som han gjorde på Valla när han körde mot Ultra Bright, kör lite för mycket mot ledaren Heavin Boko. Ja, men alltså hon tittade då när Rickard körde henne när hon slog Ultra Bright från dödens 3 starter sen, och hon var Också väldigt bra näst senast och senast, ja, lite sämre, men hon har sämre statistik på kort distans även om datan är liten. Jag menar, hon är 5-procentare i loppet när hon möttes näst senast, eller senast så stod hon i 4 gånger liksom, och då ska hon stå i 20 gånger på V75. Så att, nej, jag måste gardera här, tyvärr.
Okay.
Och sen så Rose Run City nummer 10 vet jag inte, så jag kommer gardera Unikuni. Jag tror hon får döden, så då ska hon vara bra för att vinna.
Det kommer hon vara, men det tar vi upp i nästa veckas podd.
Ja.
Följer vi upp det. V75s femte avdelning då, vad tror du om det här loppet? 10 Strong Heartbeat är ju favorit för Jörgen.
Det är ändå lite utelämnande med bakspår. Jag vill betala mycket för ett Valiant Dream som jag tror leder länge. Han är startsnabb. Han fick luckan sent i ett lopp där SG Charpentier vann efter lucka. Men jag tyckte Valiant Dream så fin ut över mål. Jag tror han tar ledningen här och då ska de slå honom. 11% känns intressant. Dessutom anmäld barfota runt om.
Ja, håller med dig där. Kul också att se vad Welk kan göra efter den där prestationen.
Welk var grym senast och sen så har vi Gochados 7 Sarina B. Med en fin rad men väldigt svårbedömd som alla andra hästar.
Ja.
Jag tror Björn kände där i onsdags att han körde ju offensivt med dem som han har gjort tidigare och det har funkat. Men frågan är om han vågar köra lika offensivt igen.
Precis,
när han
tänkte
testerna.
Du på det? Jag är ganska säker på att det var de här gamla prestationerna som ju många har i minnet. Och så körde han ju där utefter också.
Ja, och så funkar det inte. Jag tror han tänker till ett varv till innan han står på sig och kör från början, om jag säger så. Ja.
Tidigt här så var ju Randemar RD knapp favorit i det här loppet i den sjätte avdelningen. Då tänkte jag att det här blir ju verkligen en favorit och dissa, men Seismic Wave är knapp favorit nu på 32%, för jag tror ingenting på Randemar RD. Vad säger du?
Det här loppet tycker jag är intressant spelmässigt. Jag vill betala, alltså här är ett par som är bra hästar som blir helt ospelade. Concrete D, visst han har varit tvåa mycket, han kanske har varit lite sämre senast. Han är alltså 0,41%. Det är ändå en bra häst. Chapuis som vann enkelt på 10-9 för 2 starter sen, hade bakspår på Rumme då, den kletiga banan, är 1,35%. Alltså Mikael Brobergs Betting Rebel, Amel barfota runt om, visst bakspår, 0,27%. Det är väldigt konstigt spelat i det här loppet. Syos åker också med på min lapp. Jag kommer att gardera brett här.
Vet du vem du mer ska ta med?
Nej.
Sapti Girifalco.
Ja, det ska jag göra.
Jag ska tidigt med. Däremot så tycker jag faktiskt att 8 Better Boss, jag hade ju spikat den sist ju på våra system. Vann ju, men det var väl inte så att det slog gnister om det?
Nej, dessutom han med vanlig vagn, vann med bike senast ju. Så att,
och spår 8 över den här distansen.
Ja, nej, jag har ingen feeling för Better Boss den här gången.
Den kan vi rata. Och sen avslutar vi den sjunde avdelningen med Örebro International som kanske inte håller den där kaliben som vi har sett några år.
Nej, det märks ju att man har sänkt första priset för att det är en tunnare soppa. Fortfarande ett bra lopp, men framförallt det är ett väldigt roligt lopp och spelvänligt lopp. Ja, jag tycker det här är svårt faktiskt. Jag var lite inne på Figarovici, men han verkar bli väldigt betrodd favorit i nuläget. Och, det kanske han ska vara, men det är inte så att jag vill spika honom. Electrical Storm, anmäl barfota runt om. Gillar jag. Tycker Ljuse kör ofta rätt i de här långa loppen. Det går inte att hålla på och lägga speeder. Den vill jag betala för. Och så Super Nice, också anmäl barfota runt om. Har ändå vunnit ett visserligen svagt gulddivisionslopp, men varit bra innan det. 4% är väldigt lågt.
Reyers Face då, barfota om Erik.
Jag tror det är fel distans för honom. Jag tycker att han är bäst på kort när han får rusa. Jag tycker att han tappar spänsten väldigt, väldigt mycket när det är längre distans. Men, och så tycker jag lite täta starter. Jag vet inte om det är plus för honom. Jag dissar inte Reich Face. Han kan vinna, absolut. Och han kan alltid ljusa stunder. Men han är ändå 7 år nu. Jag tror inte att han blir hästen han kunde blivit om han hade hållit ihop det. Han har ju varit väldigt het och så vidare. Fin häst, kan absolut vinna, men inte någonting jag kastar mig över som 7%.
Nej. Bra, vi återkommer i streamen eller V75 såklart på lördag. Nu avslutar vi med veckans hiss och diss. Då avslutar vi veckans podd precis så som vi brukar avrunda den. David, hiss och diss, vad vill du göra idag?
Ja, jag kan hissa den här gången. Jag väljer att ha varit inne på det tidigare, men jag vill gå in lite mer på det. Jag vill hissa ATG Live-sändningen från i fredags, Kungapokalskvällen. Ja, det var tacksamma lopp att jobba med och det är klart att man tänder till lite extra. Men jag gillar verkligen hur man jobbar med rollfördelningar där och folk gör det de ska. Per, programledare, jättebra. Hultman är hästögat. Det blir lite avelssnack, det blir lite egna erfarenheter. Visst, han tänder till för att det är bättre lopp. Men Hultman ska inte hålla på med spelvärderingar. Då slapp han den här kvällen, för man hade Micke Nybring som gjorde det, vilket var jättebra. Och Nybring som för övrigt är otroligt härlig att lyssna på i resonemang. Men Hultman gjorde det han är bäst på, det var att kolla på hästen. Man låg länge på hästarna, man hade god tid att prata om mycket av det som hände på banan. Inte en massa inslag som ofta är under ATG Live som stör en sån här dag när det är bra sport. Även på V75 när det är bra sport så kör man mycket inslag som liksom inte har med loppen att göra. Det kan vara ett reportage. Jag tycker live vill man ligga på hästen. Ligg hela tyst, dra ner ljudet, men ligg på hästarna så man får se dem och man får en uppfattning hur långt det är till start. Nu har live blivit så att man kör 3 minuters reportage, sen är 2 minuter kvar, bandade provstarter, så hinner man inte med. Mm. Utan ligg på upplevelsen och försöka att förmedla det som händer på banan för oss som är här hemma. Det tycker jag livens uppgift är, och det gjorde man jävligt bra i fredag, så det hoppas jag på mer på framöver.
Ja, då är vi helt eniga. Det ser vi också vad programledaren kan, vad det betyder när det är en sån tävlingsväll att man låter hästexperten Hultman prata om det han är bäst
ja,
på.
Precis. Ja, precis. Sen går det inte att göra så bra varje gång, det ska sägas. För att det är inte den typen av lopp. Men i varje fall på V75 måste det gå att göra, och under andra tävlingsdagar när det är ganska bra sport.
Ja. Bra att man highlightade den kvällen som man gjorde. Jag dissar den här veckan, jag då.
Mm.
Jag hade ju uppdrag från Gambling Cabin att göra systemet till förra söndagens Grand Slam-omgång från Solvalla.
Mm.
Så lägger man ju ner sjukt många timmar i lopparkivet, och man var rätt taggad inför en omgång som annars var högst ordinär ju.
Mm.
Men jag reagerade redan på när jag satt i lopparkivet och gick igenom att en av avdelningarna kördes av amatörkuskar med högst 50 lopp innanför västen under fjolåret. Jag har ingenting emot att de kör lopp, tvärtom, det är ju superuppfriskande och sportens tjusning också för den delen. Men att de ligger just på ett sånt stort sträckspel som omsätter 20 miljoner kronor, det känns inte rätt i magen. Sen blev det ju cirkus också. Det var ju omstarter där de inte ens var nära att komma iväg. Det slutade med en häst som skenade. Jag hoppas att det gick bra. Det verkade så i alla fall på de kommentarer man fick från tv-sändningen. Men det känns inget bra när ett sånt lopp ligger på ett stort sträckspel som omsätter 20 miljoner. Så att lägg dem gärna utanför sådana lopp. De ska få chansen att köra lopp de också. Men inte på sträckspel. Då blir det lalleri.
Men Patrik, grejen var väl inte att det låg på sträckspelet, det var väl att det var voltstart. Det är väl det som är det stora problemet.
Ja, ofta så ställer det till större problem. De var utspridda på flera volter och distanser. Det är klart att det påverkar. De kan säkert köra bilstart, men ja, propositionen och på sträckspelet gör ju att kombinationen blev rätt lallig den här gången då. Jag hade den
och ändå fick
också
du spika vinnaren Kajen Cheb, eller Quarto Cheb, det var snyggt.
ja, det var ju ett fint system där, men ja, vad hjälpte det när vi sprack i sista avdelningen? Så är det. Okej, ska vi avrunda veckans podd, David?
Ja, det gör vi.
Och vi hälsar alla lyssnare välkomna tillbaka nästa vecka igen. Då blir det Kungapokalsnack framför allt. Och så är ni med oss på streamen. På lördag såklart vi snackar upp V75-omgången. Ha det så gott där ute, var rädd om er i de
lite,
här tiderna.
13.00 på Gambling Cabins Twitch-sida. Så vill jag säga det, vill ni spela V75 med oss eller något annat tillsammanspel, så är det gamblingcabin.se eller tillsammanslaget spel- och lekkontoret. Om man vill vara med, eller så skiter man i det. Nu kan du runda av programmet.
Bra. Hej!
Hej!